Hundarna i Riga av Henning Mankell.
Kapitel 1. Strax efter klockan 10 på förmiddagen kom snön. Mannen som stod vid ratten i fiskebåtens styrhytt svor. Han hade hört på radion att det skulle bli snö, men han hade hoppats att nå fram till svenska kusten innan ovädret var över honom. Hade han inte blivit försenad kvällen innan vid Hiddensee skulle han redan nu ha siktat Ystad och kunnat vrida kursen ett antal grader mot ost. Nu hade han fortfarande 7 distansminuter kvar och blev snöovädret kraftigt skulle han bli tvungen att dreja bi och invänta bättre sikt. Han svor ännu en gång. Snålheten bedrar visheten, tänkte han. Jag skulle ha gjort som jag tänkte redan i höstas. Jag skulle ha köpt en ny radaranläggning. Min gamla däcka är inte längre tillförlitlig. Jag skulle ha köpt en av de nya amerikanska modellerna. Men jag var för snål. Och jag litade inte på östtyskarna. Jag litade inte på att de inte skulle lura mig. Fortfarande hade han svårt att förstå att det inte längre fanns en nation som hette Östtyskland. Att ett helt folk, det östtyska, hade upphört att existera. Över en natt hade historien städat upp bland sina gamla gränslinjer. Nu fanns bara Tyskland. Och ingen visste vad det egentligen skulle innebära när de två folken möttes till en gemensam vardag. Till en början, när muren i Berlin plötsligt hade fallit, hade han känt oro. Innebar den stora förändringen att grunden för hans egen verksamhet skulle ryckas undan. Men hans östtyska samarbetspartner hade lugnat honom. Inom överskådlig tid skulle ingenting komma att ändras. Kanske skulle det till och med visa sig att det som hände skapade nya möjligheter. Snöfallet blev tätare och vinden hade börjat vrida mot syd-sydväst. Han tände en cigarett och slog upp kaffe i muggen som satt i sin speciella hållare in till kompassen. Värmen i styrhytten gjorde honom svettig. Lukten av dieselolja stack i näsan. Han kastade en blick mot motorrummet. På den smala britsen där nere såg han en av Jakobssons fötter. Stortån stack fram genom ett hål i raggsockan. Ja, det är lika bra han sover vidare, tänkte han. Måste vi dreja bi får han överta vakten medan jag vilar några timmar. Han smakade på det ljumma kaffet och tänkte återigen på kvällen innan. I över 5 timmar hade de varit tvungna att vänta i den lilla förfallna hamnen på Hiddensees västsida innan lastbilen kom skramlande i mörkret och hämtade varorna. Weber hade påstått att förseningen berodde på att lastbilen hade gått sönder. I och för sig kunde det mycket väl vara sant. Lastbilen var ett gammalt ombyggt sovjetiskt militärfordon och han hade många gånger undrat över att den fortfarande gick att köra. Men samtidigt misstrodde han Weber. Även om Weber aldrig hade lurat honom hade han en gång för alla bestämt sig för att misstro honom. Det var en försiktighetsåtgärd som kändes nödvändig. Trots allt var det stora värden han skeppade över till östtyskarna vid varje resa. Mellan 20 och 30 kompletta datautrustningar, ett 100-tal mobiltelefoner och lika många bilstereoapparater. Varje resa innebar att han hade ansvar för miljonbelopp. Åkte han fast skulle han inte kunna prata sig undan ett kännbart straff. Inte heller skulle han kunna räkna med någon hjälp av Weber. I den värld han levde i tänkte alla bara på sig själva. Han kontrollerade kursen på kompassen och korrigerade den 2 grader mer nordlig. Loggen visar att han stadigt höll 8 knop. Fortfarande var det drygt 6,5 distansminut kvar tills han skulle kunna sikta den svenska kusten och lägga om mot Brantevik. Ännu kunde han se de gråblå vågorna framför sig. Men snövädret tycktes hela tiden tillta. 5 resor till, tänkte han. Sen är det över. Då har jag mina pengar och kan ge mig iväg.